Vilda svärdsliljor blommades i olika färger, där blått dominerade grupper som kontrasterade mot de purpurröda och mörkblå bergen med snötäckta toppar. Jorden var bördig och gav ett överflöd av säd och grönsaker. I den breda floden vimlade det av fisk och kött fanns i riklig mängd för dem i stammen som inte var vegetarianer. Både männen och kvinnorna prydde sig med smycken, vilka ofta utgjorde prov på högt uppdriven handskicklighet, i förhållande till deras rand och ställning. Människorna var mycket måna om sitt utseende och de var allt annat än råvilda när det gällde klädedräkt och vanor. Kvinnorna var särskilt vackert klädda i brokiga dräkter, och färgämnena fick de från ört och buskrötter eller ibland från berg i olika färger, ibland också från lavar som växte i bergen. Den tidens konst och hantverk skulle med framgång kunna tävla med vår tids i fråga om kvalitet och design. Indianerna hämtade många slags gnistrande stenar i olika färger och glans från grottor, klyftor och gruvor i bergen och använde dem rikligt när de dekorerade tempel och salar för undervisning eller invigning. Somliga av de skålar, muggar och fat som vi använde i mitt hem hade huggits ut, slipats och polerats ur ett enda block av äkta eller halväkta sten. Andra redskap var skurna i vackert ådrat trä eller formade för hand av lera från stranden och sedan brända. En del hantverksprodukter var handmålade och lackerade eller glaserade genom bränning i ugnar upphettade över koleldar. Metaller, särskilt guld, smältes i små smältugglar över en ugn, och metallen hälldes i gjutformar och sand och formades till koppar och skålar för måltider vid högtidliga tillfällen. En viss sten som liknade vår kalsedon ansågs särskilt helig, då man trodde att den besatt speciellt magnetisk kraft som kunde nedkalla det stora vita ljusets välsignelse. Hela altaret var uthuggna ur väldiga block av denna blåa sten och i vissa fall förskönade av ädelstenar i olika nyanser, i form av symboler som representerade något andligt inflytande och som kunde ha en ofantlig effekt på den bedjandes fysiska, mentala och andliga tillstånd. En symbol som användes oftare än andra var triangeln i en cirkel. Den representerade fader, moder, Gud och deras son, den treeniga gudomen inom en cirkel av universell kärlek. En mans och kvinnas äktenskapliga liv, välsignat med barn, symboliserades av den treeniga gudomen. Treenigheten av en man, kvinna och barn, en bild av treet, ansågs gudomlig, välsignad och helig. Det är kanske skälet till att det moraliska system som i senare tider praktiserades av de nordamerikanska indianerna erkändes som högsta egenskap hos en ädelras. Sådan var ramen omkring bilden av mitt liv i Sydamerika. Underligt nog har jag ingen känsla av att det ligger långt tillbaka i tiden, utan jag har mer en känsla av välbehag som om det vore en del av min existens i det eviga nuet, var i jag levde, och ska leva om igen. Ibland ser jag mig själv som ett barn som leker med andra ljushyade barn eller som en ung flicka som sitter och broderar. Denna kärlek till broderier har jag fortfarande, en av mina hobbies är fortfarande handarbete. Ännu något senare tränar jag för tempeltjänst, jag lär visdomens konst och rättvist ledarskap. De påföljande åren medför äktenskap och moderskap. Sedan kommer mina dagars höst, och när tiden är inne lämnar jag min fysiska kropp. Och slutligen färdas jag över bryggan till det tillkommande, för att vila till min nästa livsdag på jorden. 2. Min nästa och härvata. Bland alla mina minnen är bilden av min fars älskade ansikte det tydligaste. Det står inte i min makt att beskriva det, förutom att säga att han hade regelbundna drag, en stor och humoristisk mun som gav uttryck åt en ovanlig styrka. Inte heller kan jag beskriva hans ögon annat än genom att säga att de var ovanligt vänliga och milda med en glimt till dess djup. Jag såg dem nästan aldrig skjuta blixtar av vrede. Men när de gjorde det, vågade ingen opponera sig mot honom. Kanske var hans röst det mest oförglömliga hos honom. Den var låg och musikalisk. Han höjde den sällan, men varje ord var klart och tydligt. Ingen kunde någonsin glömma dess tonfall, kärlek, tillit och dess inspiration. Hans röst ägde en kvalitet, charm och en styrka som återspeglade honom själv. När Havata talade, fick han alltid sista ordet. Vanligtvis var han iförd en vid, solgul klädnad, vilken var broderat runt halsen och ärmarna med mystiska symboler. Och på en snod runt halsen hängde en utsökt vacker ametist, bestående av ett kors i en cirkel, ungefär 10 cm i diameter. Det bar han alltid på sig. I pannans mitt bar han en gyllen ring som symboliserade allt seende ögat. Men vid högtidliga tillfällen byttes ringen ut mot en konstfull huvudprydnad som liknade en krona av mjuka, vita fjädrar, vilka var minst 30 cm höga, medan juveler i olika färger, vilka alla hade en okult betydelse, hängde i grupper om 7 över öronen. Namnet Havata betyder visman eller andlig ledare, någon som är högt älskad. Han förde sig med grace, kunglig men ändå ödmjuk, vis men ändå barnslig. Han härskade med visdom, och hans underlydande var därför nöjda och lyckliga. Och på det hela taget levde de i fred och bidrog till det allmänna välståndet. Varje familj hade sitt hem och sin jord i dalen eller uppe i bergen, och där levde de inte bara för sin egen skull utan också för den gemensamma välgången. Om en man växte till i visdom och uppnådde en auktoritativ ställning tack vare att han utvecklade sina gåvor, blev han belönad för framsteg i självdisciplin och andliga egenskaper. Vilomö blev ett fridfullt och harmoniskt hem tack vare de vita bröderna, de befjädrade ormarna, som under dessa år avslöjade många hemligheter för Havata, om kraften och inflytandet från solen, månen, planeterna och konstellationer. Under tidens gång vidare befordrade han dessa hemligheter till sina barn, vilka uppmanades att använda dem till välsignelse för mänskligheten. På Majas alla områden var han känd som en fredlig kung, en far för alla. Långt fjärran ifrån kom människor för att lyssna till honom och lära om livets mysterier, döden och livet efter detta. Och ingen lämnade honom någonsin utan att ha fått ett eller annat visdomsord. Min far regerade med orubblig rättvisa över de mindre stammarna, människor som nu antas ha varit vilda och krigiska. Men så var det inte på den tiden, innan mörkrets män bringade sorg, lidande och alla de sjukdomar som står i förbindelse med mörkrets krafter, till människorna. Jag minns honom i hans manlighets- och visdomsfulla kraft. Jag minns honom vithårig men aldrig böjd under livets bördor. Jag skall alltid tänka på honom som en stor man, större och mildare än alla andra, med rum i sitt hjärta för många andra människors smärta och med en vänlighet nog för att omskapa hela jorden. Jag kommer särskilt ihåg en morgon när jag på långt avstånd såg hans högväxta gestalt hälsa gryningen. Han var utanför dörren till vårt hus och hade händerna uppåtsträckta till en hälsning mot den uppåtgående solen och den store vita anden i världen. Han försummade inte någon morgon att på detta sätt tacka fadern, modern och sonen, den treenighet som han tillbad. Och den morgonen tycktes han, som han stod där och i enkel värdighet, personifiera Guds son, en människa skapad till Guds avbild. En dag såg jag min spegelbild i vattnet, en graciös indianflicka vars svarta hår var flätat i två tjocka flätor, som föll över skuldrorna. Hon bar en enkel, vit tunika med fransar vid knäna och axlarna enligt den vanliga indianska modellen. Hudens olivfärg, som skiftade i kopparrött, framhävdes av den vita dräkten och det svarta håret. Hals och armar pryddes av halsband eller armband av pärlor eller stenar. Min spegelbild hade ett gyllene band runt pannan med en praktfull juvel i mitten, en dyrbar sten som hittats i de höga anderna. Samma juveler användes av stammens visa vid en altartjänst i templen. Att jag bar denna sten, betydde att jag besatt ett inre eller andligt klarseende. Så såg jag ut på den tiden. Beträffande min natur kommer jag ihåg att jag alltid vände bort blicken när jag mötte en främling, fastän jag inte kände mig blyg eller främmande, utan jag intog bara en tyst, intuitiv vaksamhet när det gällde människorna och de små varelserna i skogarna och floderna. Jag levde ett rikt inre liv, nära till ingens hjärta. Och i mitt yttre liv tog jag med glädje emot allt som den sköna världen hade att ge. Jag måste ha varit ett ovanligt barn. Så gott som allt det jag visste och allt som jag fick lära mig, fick jag genom min fars vägledning. Det betydde en ständigt pågående undervisning, vilken tycktes avslöja naturens inre liv som handlade om buskarnas, blommornas och trädens själ. Jag såg att många ting som människorna anser livlösa, till och med stenblock, berg och jorden själv, är andliga manifestationer. En gång en tidig morgon vandrade jag under en molnfri himmel ner till floden. Min favoritsittplats var en trädstam, som låg bland de vilda blommorna på stranden. Här kunde jag lyssna till källsprången, som strömmade ut från klipporna och jag kunde se stora och små vattenfall, helt nära eller långt fjärran, som spridde glittrande diamanter i solskenet. Strömmen kom virvlande från avlägsna höjder. Den kastade sig över väldiga stenblock för att kyssa och strö sina juveler på ormbunkar och vilda blommor på sin väg mot den stora floden. På somliga ställen var den vit av skum och slungade sina solbelysta droppar högt upp. På andra ställen flöt den jämn, slät och mörk. Jag kunde identifiera mig med vattnet. Det tycktes sjunga och eka i min sjal. Jag kunde sammansmälta med de snabbt rinnande strömmarna liksom med blommorna, de små ludna djuren och andra varelser. Min själ hade förmågan att flyga, och jag kunde svinga mig upp med fåglarna, mina bröder som med mig delade det liv som skänkts av gudarna. Hade jag inte fått lära att smärta eller skada som jag förorsakat någon varelse i sinom tid skulle bringa mig själv samma smärta. Sådan var den lära som jag fått av min far. Havata kom ofta och satte sig bredvid mig vid floden, och vi hade långa samtal eller också satt vi helt tysta. Jag lärde mig mycket tack vare denna gemenskap med honom. En dag när jag satt och väntade, såg jag honom komma gående ner för stigen. Hans ansiktsuttryck var fridfullt och glatt. Medan jag väntade på honom, blev jag varse de små varelser, många kallar dem älvor, som lekte bland ormbunkar eller vatten. Feerna som dansade i de skummande virvlarna och elementarandarna som var sysselsatta bland klipporna. En lustig figur hade blivit min speciella favorit. En dvärgliknande varelse som tycktes komma från ingenstans och som var klädd som maya-människorna. Idag satt han på huk helt nära oss. Vem är han? Frågade jag min far. Havata tystnade och koncentrerade sig på sin inre syn. Han är en jordande. De kan leva oändligt många år i klippan. Men varifrån kommer han? Förmodligen bor han i klippan, där du så ofta har sett honom. Han är en del av den, dess livskraft och ande. Som jag har sagt dig, har allting i naturen, inte bara träd, blommor, vatten, vind, eld, regn och moln, utan också klippor och stenar, sin egen livsande. Och alla natur, andarna är släkt med oss, om vi uppriktigt älskar och förstår naturen. De tycker om umgänge med människor, om människorna är vänligt sinnade. Och det är till hjälp i deras utveckling att lära av människorna och vinna deras tillgivenhet. Förstår ni hur underbar, hur spännande sådana lärdomar gjorde naturen för mig? Det är alltså därför som denna elementarande gör sig så lik en liten människa som man kan. Frågade jag. Varför är han så allvarlig och intresserad? Och varför kommer han så ofta när vi två är här? Han vet att vi kan se honom, så han kommer i den skepnad som är lättast för oss att känna igen. Människan är den högsta formen av fysiskt liv, skapad till Guds avbild, fastän Gud är alla varelsers fader. När naturandarna vet att vi är vänligt inställda och kan se dem och de vet dem snart, uppträder de i mänsklig skepnad. Din lilla vän tycker om att bli sedd och igenkänd. Därför att antingen han vet det eller ej så strävar han efter att utveckla sitt livsmedvetande genom att umgås med mänskliga vänner. Kan de höra och förstå oss? Frågade jag. Ja visst. Vi satt helt tysta och betraktade jordanden, som nu tycktes vara en smula generad över vår uppmärksamhet. Man kan nästan säga att han började smälta in i klippan. Gå inte! Ropade jag och han blev tydlig igen. Sade du att han är en del av klippan? Ja. Liksom din kropp är det hus eller tempel var i din ande befinner sig, så är också klippan din lille väns hus. I och bakom dem där du vidrör och ser, finns en finare och vackrare värld. Ingenting i de båda världarna kan existera utan en livsande, vilken är en del av Gud, den stora anden eller den evige fadern. Ingenting kan existera eller fortsätta att existera, varken klippor, stenar eller själva jorden, ej heller fåglar. Fyrfotig djur eller människor, om inte ande eller livskraft finns inom dem och uppehåller dem. Det fanns kraft i min fars ord, och fastän de var milda tycktes de sjunka djupt i mitt minne och förbli där precis som om naturen själv sade mig sina sanningar. Jag har aldrig glömt dessa stunder, då flodens sång, insekterna surrande och vindens sus i träden tillsammans skapade en förtrollning. Men ännu mera sällsamt var det när min far avslöjade hemlighetsfulla ting. Jag frågade Havata om min kära dvärg skulle dö en dag, liksom våra vänner människorna i byn måste dö. Ingenting dör, svarade han, ingenting kan någonsin dö. Din lilla vän kan övergå i en annan form, när han är färdig med sin nuvarande, men det blir i ett mera utvecklat tillstånd. Han blir kanske en trädande, men hans innersta kan aldrig dö bort. Han förändras, utvecklas och växer i kunskap och förståelse. I sitt nuvarande tillstånd kan dessa små varelser tänka som vi kan tänka. De kan känna så som vi känner, men inte med samma intensitet. Andra tänker åt dem. Efter en stunds tystnad fortsatte min far, människan har sin fria vilja. Vi kan själva välja våra tankar, men de små varelserna i naturriket måste lyda sin härskare eller kung, som tänker åt dem. Liksom en härskare i jordiska kungariken stiftar lagar och upprätthåller dem. Så sker det också i naturens värld. Människorna må kalla naturkungarna änglar, ärkeänglar eller gudar. Så snart människan förstår och blir vän med sina bröder i naturriket, kommer de att samarbeta med henne och välsigna henne. Men om hon är hård och grym mot naturen, kan de skada henne eller till och med förgöra henne. Broderskap med alla är villkoret för lycka och överflöd. Återigen satt vi tysta och insöp skönheten omkring oss. Plötsligt pekade jag på en punkt, där vattnet skummade och sprutade. Titta! Älvor i vattnet, så små, så silverglänsande. När solstrålarna faller på dem, skiftar de som regnbågen. De leker, har roligt och sprutar vatten på varandra. De får små pipor mot läpparna. Spelar de flöjt? Jag hör inte. Jag drog honom i ärmen. Säg mig vad det är de håller på med. Havatar lyssnade. Öppna dina öron, sade han, för vattenbruset, fågelsången, vindens sus i löven. Lyssna intensivt, ty under dessa ljud finns tystnaden. Lyssna och du skall höra en rytm, en harmoni. Lägg ditt öra på jorden någon gång och du skall höra jorden mumlande. Gå nära ett vattenfall och under ljudet av plask och brus skall ditt inre öra höra en hemlig rytm. Det är den som vattenfenar kompanjerar på sina pipor. Hela naturriket är en rytm, en gudssång, och därifrån, från denna kraft, utgår vitalitet, livskraft och allting existerar där i. Molnen sjunger för varandra, där de flyger ovanför jorden. Solsken och regn förmedlar de himmelska ljuden, och de genljuder i allt som växer och i vattnet. Hela skapelsen håller takt med de himmelska harmonierna. Livet har sin tid för födelse, mognad, avtynande och död. Men det liv som dväljs i form pressar på och utvecklas ständigt. Och dessa små varelser, älvor, gnomer och tomtar är nödvändiga i människans skapelse och utveckling. De är de små bröderna, småfolket som alltid är redo och villiga att hjälpa oss. Människorna måste förstås lära sig att härska över dem, men inte genom trolldom och svart magi utan genom kärlekens magi. Skapelsens hela hemlighet ligger i detta mäktiga ord. Havatar satt tyst och tänkte. Efter en stund reste han sig, lade sin hand på mitt huvud och gick sin väg. Jag stannade kvar, helt överväldigad. På denna undrens dag tycktes den inre synen vara starkare och livligare än någonsin förr, och jag betraktade de små varelsernas lek utan att våga röra mig och nästan utan att andas. Grässtrån, ormbunkar och blommor var fulla av dem. De prasslade och viskade, och de kröp på mig med alla tecken av vänskaplighet. Jag såg också andra, sällsamma små människor på klipporna, som var sysselsatta med små verktyg. Jag kunde inte se vad de höll på med, men jag förmodade att det var något slags låtsasarbete för att imponera på mig. Jag lyssnade till en mängd olika ljud som tycktes nå mig, inte genom öronen, utan genom någon annan del av huvudet. Jag kommer ihåg att jag tänkte att om jag höll fingrarna i öronen för att utestänga yttre ljud, skulle jag kunna höra de små varelserna bättre. Jag gjorde så, och ljuden hördes tydligare. Jag undrar vad de sade. Jag kan höra och se de små människorna inom mig nu. De måste i alla fall vara verkliga om de har ett så viktigt arbete som min far säger. Nu bröts förtrollningen av ett annat ljud och jag vände mig om och såg min bror Tova närma sig. Den magiska timmen vid floden var över, men detta var en stor glädje. Jag var tacksam att få se Tova igen och sprang emot honom. Han hade varit långt borta under många månader, utsatts för stora faror. När han tog mig i famnen och kramade mig, var min lycka fullständig. Den vita magins brödraskap. Tovan, min yngste bror, en ståtlig och ung man, vilken inte många av Maya-stammens medlemmar kunde mäta sig med vad gäller snabbhet eller skicklighet, sysslade med en utbildning som fordrades av honom innan han kunde efterträda Havata. Jag hade sett på honom med varm tillgivenhet allt sedan barndomen, eftersom jag visste att han skulle bli min man, när han behövde min kärlek som sin hustru, rådgivare och mor till sina barn. Hans utomordentliga styrka och skicklighet fyllde mitt hjärta med stolthet och beundran. Och när han var överlägsen mot mig, log jag för mig själv, ty utan mig skulle han inte lyckas med saker och ting så bra som han gjorde. Jag var också på det klara med att utan hans kärlek och styrka skulle jag inte kunna leva, ty jag måste också genomgå hård träning och svåra prov innan jag kunde anses lämplig att regera tillsammans med honom när tiden var inne. Dovaran hade just kommit tillbaka från en resa utan följeslagare, vilken var avsedd att pröva hans styrka, hans tapperhet och skicklighet till det yttersta. Han hade gett sig in på att klättra upp för hittills obestigna bergstoppar, att utsätta sig för kyla och oväder, att spåra upp broderbjörn ansikte mot ansikte och skrämma honom så med modet i sitt eget hjärta att björnen nekade att slåss. Sådana prov utgjorde en del av den träning som en ung, tapper yngling måste genomgå, för att kunna bli hövding. Man trodde att en man som visade osjälviskt, fysiskt mod, också skulle vara renhjärtad och beslutsam. Vi satte oss på en stock vid floden och Tuvan började sin berättelse. Jag följde floden, sade han, ända tills den förlorade sig bland klippor och stenblock, så att jag måste lämna den. Dag efter dag klättrade jag. Om nätterna sov jag något i grotta och fortsatte att klättra nästa dag. Ibland kom jag ner i en klyfta, och måste klättra, och klättra upp igen, tills jag föll ner på marken och somnade. En gång när jag vaknade, stod solen högt på himlen. Jag satte mig upp och såg mig omkring och upptäckte att jag befann mig i utkanten av en tallskog, där träden reste sig skyhögt, de var raka och höga som pelare i ett tempel. Jag kravlade mig upp och vandrade in bland tallarna, vilka kom mig att tänka på förtrollade skogar. Snart kom jag till ett hus eller ett kapell byggt av sten, vilket var vackert och smakfullt utformat. Det var överraskande att finna en så vacker byggnad vid foten av en vild och tydligen outforskad bergskedja. Och då, medan jag betraktade den, kom en man emot mig, en man vars like jag aldrig hade sett. Han var högväxt och iförd en vit klädnad, som var broderad med guld och han bar en krona av örn, fjädrar på huvudet. Hans ansiktsuttryck var fridfullt. Hans ögon lyste med ett obeskrivligt ljus och hans röst hade ett tonfall som förvandlade hans tal till sang. Främlingen förde mig till sitt hus, fortsatte Tovan, och gav mig mat och lät mig vila. Sedan förde han mig till ett altare på den inre gården, där andra präster var sysselsatt med arbeten av olika slag. Kommer du ihåg det här altaret? Frågade han. Jag tänkte skarpt men kunde inte komma ihåg det. Fastän jag visste att jag hade varit i det här templet förut och träffat denne man. För många år sedan, sade han, följde din far, hövdingen Havata, den stig som du har gått och klättrade upp för klipporna med dig på ryggen. Han förde dig till mig och det vita ljusets bröder som bor här. Vem är du då? Frågade jag. Jag heter Menes. Menes betyder en vis man, som du vet. Jag är en av den befjädrade ormens präster, och du, Dovan, blev nästan från födelsen utsedd till en av brödraskapets tjänare. Din far förde också din syster Minesta hit, och hon utsågs också till att tjäna ljuset. Ni ska tillsammans tjäna ert folk. Då var det inte av en slump som stigen ledde mig över klipporna genom tallskogen och till templet, frågade jag. Nej, det var det inte. Du lydde andens röst. Du kände dig oemotståndligt dragen hit. Fastän du själv trodde att du kom av egen fri vilja. Medan Menes talade, kände jag den magiska kraft som utstrålade från honom och från hela platsen. Träden, blommorna och gräset tycktes pulsera av livsglädje. Färgerna där uppe på höjden var sådana att jag aldrig hade sett något liknande här nere hos oss. Hela naturen var mer strålande och skönare på denna magiska fläck. Då sade Menes, i det han lade handen på min axel. Jag ska visa dig någonting. Han ledde mig fram till kanten av ett bråddjup, som var så högt och brett att hela världen tycktes ligga framför mig. Han rörde vid min panna och väckte en vision. Det förflutna och framtiden låg öppna för mig. Jag såg tvärs över stora slätter, som sträckte sig från bergens fot till stora hav. Och tvärs över haven såg jag en ökontinent, med bördigt land, vilket odlats av många stammar, medan andra levde i ljusa städer med tempel på höjderna. Folket och landet föreföll ljusa till att börja med. Men när jag såg närmare efter, såg jag korruption i templen, en korruption som fyllde männens hjärtan, sa till och med jorden blev oren. Och jag såg eld och förödelse ligga på lur under land och hav. Då upplöste flammorna jorden. Berg föll över ända, och hav sköljde över städerna. Jag betraktade allt tills en stad återstod. Några få fortfarande renhjärtade män, sådana som männes, seglade bort från det som fanns kvar på höjderna, de högsta bergstopparna och de vita tempel som fortfarande stod på dem. Dessa män blev räddade, därför att de fortfarande följde den vita magin. Det betyder att de aldrig hade använt sin magiska förmåga för genuina syften, utan de hade alltid använt den till att välsigna och hjälpa människorna. De räddades därför att de var osjälviska i sitt tjänande, medan andra, som använde magin till att härska över människorna, sveptes ner i floderna. Själva den kraft, genom vilken deras häxkonster hade lockat dem till själviskhet förgjorde dem. Nu såg jag århundradena rullas upp framför mig i den vision som Menes hade väckt till liv inom mig. Fartyg med de vita magikerna seglade mot norr, öster och väster, och dessa magiker förde trolldomens hemligheter utöver hela världen. Somliga kom till ett solbelyst ökenland med en stor flod och där växte fram ett rike befolkat av det vita ljusets efterföljare. Havata och vi två skall bo där, i ett land som heter Egypten. Ett annat skepp seglade norrut till en liten grön ö omgiven av hav och klippor, där den vita magins präst gick i land bland vita människor. Ett ännu större kejsarrike skall skapas från denna ö bestående av en kedja av länder runt hela jorden, och vi tre skall leva där. Jag såg att de kunskaper och den mystiska sanning som prästerna tog med sig ska bli frön till makt och visdom, varifrån detta samvälde av fria folk, denna ras som skall kolonisera en hel värld skall växa fram. Och därifrån skall ännu en annan vit ras växa fram på en kontinent norr om vårt eget land. Allt detta ligger i framtiden. Men när jag återigen såg tillbaka på det förgångna, såg jag ännu ett annat skepp som seglade västerut i den sjunkande solens sken och Menes var ombord tillsammans med andra män, som var klädda i vitt och guld. De tog sig upp för en stor flod och byggde genom magisk kraft ett tempel på helderna. Jag kände Menes då som en man som var ämnad att leva och härska under århundraden. Jag såg honom som en mästare med sällsamma krafter. Han sände ljus, strålar och kärlek till varje människa som var osjälvisk nog att attrahera dem, så att en själ som en gång mottagit dessa, skulle utvecklas och växa, sedan kanske slå in på invigningens branta väg och efter stränga prov under en enda livstid, fullborda det som vanligen tar många inkarnationer. En del skulle vara omedvetna om strålen eller med sin vilja avvisa mästarens hjälp. Var och en kan själv bestämma, det står honom fritt att välja. Jag vet inte, Minesta, hur lång tid jag tillbringade med att se in i det förgångna och in i framtiden. Kan hända befann jag mig i trans, som varade flera dagar, medan jag tycktes leva i denna visionernas värld. Det kan också bara varit en kort tid, jag vet inte. Men det som jag har berättat för dig i korthet, föreföll att vara en lång tid. Det var över. Menes sade att vi måste gå tillbaka till templet. Jag stannade där många dagar med de vita bröderna. Och jag skall aldrig glömma vad jag lärde mig i fråga om det gemensamma livet där. Ej heller vad jag upptäckte under timmar av betraktande, när det gällde förbindelsen med den andliga världen. Men den dag kom till slut, när man sade mig att tiden var inne för mig att återuppta mitt liv bland människorna och pröva det jag lärt där uppe i bergen, ute i det praktiska livet. Innan jag gick, blev jag kallad till den äldre brodern och prästen. Jag knäböjde framför honom och fick som en makt, utövande uppgift att arbeta för människorna. Därefter sade jag farväl till Menes och bröderna, och med deras välsignelse i hjärtat kom jag tillbaka till dig och föräldrarna. Jag kom i trygghet på snabba fötter och glädje i hjärtat. Och tänk, sade jag, att vi båda blev förenade med denna kraftens och ljusets man, och med templet när vi var små. Tror du att det sammanhänger med den synens gåva, som ser bakom skepnaderna in i naturen och människornas hjärtan? Och jag som trodde att jag var ensam om det. Jag trodde att det var tack vare min egen förmåga som ljusets världar låg öppna för mig. Dovaren sade mig att längre fram, vid en viss tidpunkt, skulle en kallelse återkomma, och vi skulle gå med Havata till templet. Han visste inte hur länge det skulle dröja, men vi måste förbereda oss i tålamod tills kallelsen kom.